kul att se er här idag. Fantastiskt att ni har kommit, fast det var jag som skulle tala här idag. Men det kanske ni inte visste innan ni kom. Men nu vet ni det. Jag ska en stund få predika några korta verser. Och vi går direkt in i den text som vi ska utgå från. Som finns i Lukas evangeliet 4 och 4-15. Så har du din bibel eller din smartphone eller någonting annat, så kan du slå upp det. Lukas evangeliet 4, vers 4-15. Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som hette Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring 6:e timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa det till henne: ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås ju inte med samariterna. Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa det: herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är du väl för mer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och som själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Då svarar Jesus henne: var och en som dricker av det här vattnet blir törst igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom, han ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger åt honom ska bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och kvinnan sa till honom: herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Okej, jag måste ta en klunk på det. Det här är en kvinna, helt normal, ska vi säga, nästan. Hon är törstig, hon går till sin brunn. Ska idag prata lite om att släcka vår egen törst. Och vad det egentligen vi har begär och sug efter. Och på vilket sätt Gud vill släcka den törsten hos oss. Jag tror vi försöker ofta själv skapa oss ett lyckligt liv. Vi vill alla leva ett lyckligt liv. På ett eller annat sätt där på något sätt saker faller på plats. Man har vad man behöver. Man har 10 gånger mer än man behöver. Och man är glad och nöjd. Och man kan kanske också skryta till sin omvärld att jag lever ett lyckligt, fint, flott, fantastiskt, festligt liv. Och så blir alla andra lite avundsjuka. Och själv är du lycklig. Är lycka någonting så ytligt faktiskt? Det finns massa tips på hur vi kan hitta ett lyckligt liv. Vi kan söka de tipsen överallt. Vi kan fråga våra vänner: vad har du gjort? Vad är tipsen? Vad är ingredienserna i ditt liv för att du ska vara så lycklig som du verkar vara? Och själv så jämför man alltid gräs, alltid grönare på andra sidan. Och vi tycker alltid att andra har det bättre, andra är lyckligare, andra är gladare. Och sådär. För eller hur, vi vill leva livet och vi vill leva lyckligt. Jag tror vi alla håller med om det på ett eller annat sätt. Och då ska vi ta reda på, utifrån den här berättelsen, vad menar Jesus när han säger att han ger oss vatten som vi inte blir törstiga av igen? För det är någonting med lycka. Vi kan få det vi tror vi blir lyckliga av. Och så blir vi mätta en stund, vi blir lyckliga en stund. Och sen är vi direkt på jakt efter nästa någonting som ska göra oss lycklig. Jag berättade den här samma storyn också på Uprising för någon vecka sedan. Så ni som har hört den, ursäkta. Men ett exempel, vi var på en encounter. Det här är encounter-reklam för nästa helg. Förra året på en encounter och kära Niklas som sitter och mixar där bak, han skulle äta sin mat och han gick bort en stund. Och när han var borta så krydda någon, jag vet inte vem det var, hans mat med så superstark sås som såg ut som ketchup men inte var ketchup. Och den blev jättestark, den maten då. Och en sak med starka såser, det tar ju inte bort törsten från oss, utan en stark sås, så vi blir bara mer törstiga, eller hur? Det finns vissa i den här kyrkan som har så här, tycker fantastiskt mycket om starka maträtter, och ni vet, man blir ju törstig på något sätt. Och så är det med oss, vi plockar ihop olika grejer som ska göra oss lyckliga, som ska göra oss mätta, men så blir vi törstiga. Okej, håller ni med om det? Okej, då är det bara några minuter kvar. den här berättelsen. Jesus kommer till en brunn. Eller kommer till Samarien för det första. Med sina lärjungar. Samarien, det var en omväg. Han skulle någon annanstans, men han gick genom Samarien av någon anledning. Och han möter en okänd kvinna. Grejen med Samarien, att på den här tiden, det var, där bodde samariter och Jesus själv var jude och hörde till det judiska folket. Och enligt sed och tradition och någon slags klassindelning i det samhället så umgicks inte en jude med en samarit. Och hela Samarien, så det var ju fullt med samariter kan jag tänka mig. Så att det var lite märkligt att Jesus tar en omväg för att komma igenom Samarien som är fullt av samariter. Eller som judarna kanske skulle kalla dem parasiter, jag vet inte. Nej, samariter. Och där går han helt självmant igenom liksom. Väljer av någon anledning att gå den väg som var ganska ökänd och för många judar säkert okänd. Och så möter han den kvinnan. Ge mig att dricka, säger Jesus till henne. Hon kommer ut i brunnen och Jesus avbryter henne. Jag tror att Gud på ett eller annat sätt, oavsett vem vi är, oavsett vilken situation vi är i, varifrån vi kommer, hur våra liv ser ut, så söker Gud vår uppmärksamhet. Och det gäller, jag tror det gäller oss alla i alla olika livskeden. Ibland kanske lite mer och ibland så kanske vi har bara så mycket brus att vi inte märker det. Men Gud söker vår uppmärksamhet på samma sätt som han stannar med kvinnan och säger hej, ge mig någonting att dricka. Han verkar ju ganska avslappnad, han sitter säkert där på brunnskanten och chillar lite i vårsolen. Och så avbryter han henne. Och jag tror det här, oavsett om vi har flyt i livet, om det går bra eller inte, så kallar Gud på vår uppmärksamhet. Och fortsättning, eller vidare sen så säger Jesus, nej, den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om någonting att dricka? Judarna umgås ju inte med samariterna. Står det i Johannes 4:9. Alltså hon kände till att, hej, du är jude, du borde inte umgås med mig. Vad gör du här? Varför pratar du med mig? Varför ser du mig i ögonen? Varför är du så intresserad av mig? För att enligt alla kulturella regler och så här otalade regler, alla normer, så skulle de inte umgås. Och vad gör de nu? De sitter och umgås för fullt liksom. Det var illa. Eller det var bra. För vi har någonting att lära oss. Jesus chockerade den här kvinnan genom sitt sätt att bemöta henne. Kan vi vara överens om det? Han avbryter henne och hon blir förvånad. Hon tänker att hur i hela friden kan han som är jude prata med mig som är samarit? Det passar inte in. Det står dessutom i den texten att hon hade haft många män och den man hon nu hade som inte ens hennes man. Vilket på den tiden var det kanske inte det mest populära, men kanske fortsättningsvis idag så är det ju inte. Man börjar ju rätt lätt prata ganska mycket bakom ryggen, prata mycket illa om man vet att okej, den här, vi ser honom alltid på stan och vi vet vilket liv han har och man pratar lite, det går lite rykten liksom. Och, eller hur? Det har hänt för mig i alla fall. Ja, det finns vissa människor man har, kanske tror man känner, man tror man vet någonting om, men egentligen vet man ingenting. Och det här var en sån kvinna tror jag, som var lite ökänd i stan. Hon var troligen inte heller välkommen till templet där man tillbar Gud för att hon hade levt det liv som hon gjorde. Hon hade haft så många män som hon hade haft och det var helt enkelt inte lätt för henne. Så när Jesus stannar henne så troligen så skakas hennes hela tillvaro skakas om liksom. Hon blir förvånad, Jesus chockerar henne. Och då funderar jag direkt, hur är det här i våra liv? Hur är det, vad chockerar vi vår omvärld med? Chockerar vi med att totalt stänga ut folk som inte lever det liv som vi själva lever? Eller hur bemöter vi vår omvärld? Jag hade en vän här nyligen som hörde av sig. Och som, det hade kanske inte gått så jättebra för honom. Han var inte så nöjd med hur han levde sitt liv just nu. Och han ifrågasatte och funderat, hur kan jag ens komma tillbaka till kyrkan? Ingen vill väl träffa mig där, för nu har jag gjort bort mig. Och så funderar han, hur vill ens du egentligen prata med mig? För att jag har gjort bort mig. Jag har ju, vet du ens om vad jag har för problem just nu? Så sa jag, nej, det kanske jag inte vet. Men det var så intressant att märka att ofta så är man så bedömd av hur man lever, vad man har gjort. Så man glömmer bort vilka möjligheter Gud har och hur han ser på en människa. hur han såg på den här kvinnan. Jag tror vi har någonting att lära oss av det. För han, min vän som hörde av sig, han tänkte att varken de kristna eller Gud eller kyrkan eller någonting så hade med det att göra ville ha kontakt med honom liksom. Som med den här kvinnan så tror jag att Gud alltid möter oss där vi finns. Jag tror inte Jesus vid brunnen sa åt henne, han gjorde ju inte enligt texten, att hej, far in till stan, tillbaks, red upp ditt liv så ses vi om ett år. Utan han, där och då, så pratar han till henne som att hon är den mest älskade, den mest värdefulla, den mest viktiga personen på den här planeten. Och jag tror samma är för oss. Gud möter oss alltid där vi är. Vi behöver inte, vi har ju pratat om det här i församlingen tidigare. Det är inte utsidan som är det viktiga, utan det är insidan, vårt hjärta mot Gud. Liksom. Vilken inställning har vi? Det är inte hur mycket vi har rätt upp på egen hand. Och ändå så chockerar vi ofta, jag pratar om mig själv också, vi chockerar vår omvärld på ett negativt sätt istället för att chockera vår omvärld på ett positivt sätt med öppna armar. Det finns lite lögner som ibland snurrar i våra huvuden. Liksom. Gud umgås bara med bättre människor. Gud gillar bara de snälla kristna. Gud tål inte mina brister och så vidare och så vidare. Det finns så många sådana lögner som gör att vi drar oss för att komma tillbaka till kyrkan. Som drar oss för att falla ner på våra knän hemma i vårt vardagsrum och be till Gud. Det finns många sådana lögner som inte har så mycket med verkligheten att göra. För att Gud själv, han sa att han kom till en... Han kom till världen för att han kom för att frälsa en förlorad värld. Eller hur? Han sa att han kom för att frälsa uppsöka det som var förlorat. Han kom som en läkare för dem som var sjuka och inte för dem som redan hade allt 100% på koll. Och den här samariten, hon, den här kvinnan, hon blev förvånad för att Gud själv, Jesus själv sitter där och han går emot alla principer som hon trodde existera i den religiösa världen. Han bemöter henne på ett sätt som kastar omkull hennes bild av det religiösa. Och det är bara Guds nåd som gör det möjligt att vi kan få det som vi förtjänar. Det är bara Guds nåd att jag kan komma till honom som jag är, där jag är. Och att han möter mig där jag finns. Och så är det med det. Han möter oss och han vill möta hela vår omvärld precis där den är. Utan att förvänta sig förändring först för att kunna möta den. Så vår fråga till oss själv främst. Försöker jag ändra mig själv när jag kommer till Gud eller kommer jag som jag är? Försöker jag ändra mig själv då jag kommer till Gud eller kommer jag som jag är? Den här kvinnan, troligen kom hon precis som hon var. Hon visste inte om att hon skulle träffa Jesus där. Så att jag tror hon var ganska mycket sig själv. Och jag är ofta ganska duktig på att inte vara mig själv. Man blir lite någon annan när man, jag vet inte, när man ber med en annan röst än man pratar med. Och varför kan jag inte ha en naturlig relation till Gud och vara den jag är? Jag tror det är då han vill möta mig som mest, när jag är som bekvämast med mig själv. Jag tror det var Anders som sa det här på någon predikan några veckor sedan, att Gud är som mest nöjd med mig när jag är som mest nöjd med mig själv. Och jag tror ibland så är vi missnöjda med mig själv. Vi tror att med oss själv. Vi behöver komma någonstans och sen är Gud nöjd. Jag tror det är en lögn. Okej, den här kvinnan var chockerad och så fortsätter Jesus med att svara henne. Om du bara känner till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Talar jag för snabbt? Jag skrev en kommentar, slow down, just här. Och den står just nu. Jag kan prata lite saktare. Jesus svarar henne. Om du känner till Guds gåva och vem det är som säger till dig. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig. Jag tror det blir så fel väg ibland. Att vi försöker pussla ihop vårt liv. Och sen visar vi upp för Gud. Det här har vi. Är du nöjd? Men han säger att skulle du bara veta vem jag är så skulle du ha bett till mig. Då skulle du ha som Fråga mig om det du behöver istället för att söka det överallt annanstans utom hos mig. Om vi bara kände till. Jag tror om människor i den här världen, i den här stan, i din familj, på ditt jobb, i min värld, skulle känna till vilket hopp som finns hos Kristus, vilken nåd som finns hos honom, då tror jag man skulle försöka släcka törsten med honom istället för med så mycket annat. Jag tror verkligen det. Men ofta är det så att vi vet inte vad han har att ge åt oss. Så då söker vi överallt annanstans. Tror ni det också? Jag tror det så. Vi har en hel omvärld, den känner inte till överhuvudtaget vilket hopp vi äger. Känner inte till vilken tro på Kristus vi har, vad han har gjort för oss. Utan det som syns är kanske ett liv som vi lever där vi gör saker för honom. Är det det som ska synas? Ska vi chockera världen med våra otroligt präktiga liv där vi levererar, där vi är duktiga och där vi på något sätt har ett religiöst liv vi har byggt upp? Eller kan vi chockera världen med ett hopp som är så utanför någonting man hittar på den här, i den här världen? Jag tror världen, hela vår värld, våra små världar och våra stora världar skulle se annorlunda ut om den bara visste vem Jesus är i våra liv. Om den bara visste på vilket sätt han mötte den här kvinnan. Om vi bara skulle kunna möta vår värld på det sätt som Jesus mötte den här kvinnan. Vilken nåd, vilken fantastisk, liksom, vilket bemötande. Jag menar, skulle jag som är relativt... Jag var kanske inte helt som den där kvinnan. Skulle jag komma hit i brunnen? Jag skulle också bli chockerad av det där bemötandet. Bara för att det var så otroligt vänligt, så otroligt kärleksfullt. Om du bara känner till Guds gåva. Ibland tror vi att vi känner till Guds gåva. Ibland tror jag, och jag har missförstått det, men jag tror att Guds gåva är att okej, jag får sitta i kyrkan, jag får sitta på en bänk, jag får gå på olika kristna aktiviteter och sånt. Jag tror Guds gåva till oss är så mycket större än det. Att vi ska göra saker som nästan till sist får ut suget, vi tappar suget att leva. Liksom. Jag tror att när vi blir chockerade av Guds nåd, när vi får möta hans kärlek i våra egna liv, då tror jag det som kommer ut är något så mycket mer positivt. Då kommer vi kunna möta människor, våra egna vänner, våra egna familjer på ett nådefullt sätt, på samma sätt som han har mött oss. Leva osjälviska liv som inte handlar om oss utan som handlar om honom. Det står i Johannesevangeliet 10:28-29. Jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Alltså det handlar om att Gud ger oss evigt liv. Och vi ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka oss ur hans hand. Ibland är vi så rädda att göra misstag. Så vi tror att gör vi ett misstag så trillar vi som ut. Som att han skulle ha en handfull med tvål liksom, och man halkar hela tiden bort därifrån. Jag tror ju bara inte att det är så, utan jag tror att han har ett ganska stadigt grepp, inte så att vi tappar luften liksom, men att ändå så att vi hålls där. Och det känns ganska skönt att veta, för att jag är själv lite hal under fötterna ibland och har tvålen där istället, och jag tänker att jag skulle ganska lätt trilla bort från hans hand. Och så är det ganska viktigt att jag får läsa en sån text där jag säger att vi ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Alltså vilken trygghet att ha den tron på Gud. Att fast jag är lite som jag är och fast du är lite som du är, så har han oss i sin hand liksom. Han håller oss där. Så frågan är, vet vi verkligen vem Gud är? Vet vi vilket hopp vi har i honom? Om du bara visste. Om du bara visste, Gud känner till Guds gåva. Då skulle vi ha bett honom och han skulle ha gett oss levande vatten. Hon sa till honom, till Jesus: Herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån ska du få det levande vattnet? Hon var ju så här jättesmart. Klart, en snubbe kommer dit och säger att hej, jag ska ge dig vatten. Och sitter han på kanten, han har inga verktyg för att få upp det vattnet. klart man skulle bli lite så här att hej, come on, du pratar om vatten och du har ingenting att få upp det vattnet med. Vad pratar du om för sorts vatten? Och jag tror det är lite samma för oss. När vi pratar om evangelierna, när vi pratar om korsen, när vi pratar om Jesus, så tror vi att vi ska få någon slags världslig lycka som kan jämföras med någonting. Vi försöker motivera folk att komma till kyrkan för att det känns bra och de får ett bättre liv eller någonting. Jag tror att när vi kommer till Gud, det är en annan typ av lycka vi får. Han vill ge oss en frid på insidan. Han vill inte ge oss främst materiell framgång eller det i första hand. Så det vatten som han pratar om för den kvinnan, det är ett helt annan typ av vatten än hon väntar sig. För ibland blir det så vi söker snarare den här välsignelsen från Gud istället för att vi söker Gud själv. Vi söker på något sätt fördelarna. Om det finns fördelar med att vara med i den här kyrkan, då är jag här. Om jag trivs superbra, då är jag med här. Istället för att om jag får möta Gud här, då är jag här. Det ska väl vara vårt främsta syfte. Om jag får växa i min tro på honom, då är jag med här. Om mina vänner kan komma till tro på Jesus här, men då är det väl värt att vara med här. Så Gud snackar om ett helt annan typ av liv. Inte om att vi ska ha det bästa och få det mesta, utan om att han ska få ge oss allt vad han är, få ge sitt liv. Och jag längtar för mig själv att det liv skulle få komma ännu mer ut från mig. Liksom. Att det är inte mitt perfekta liv folk ser eller det de tror är perfekt. Utan det som syns är den frid och den kärlek och den nåd som Gud har mött mig med som får komma ut. Jesus svarar henne. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom, han ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger honom ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Jag tror det. Söker vi vår lycka, söker vi vår framgång i livet på det sätt som alla gör i största allmänhet, då kommer vi få det som alla i största allmänhet får. Jag tror man aldrig blir nöjd. Jag tror man aldrig kunna komma slå sig till ro och säga att nej, men nu har jag precis allt jag behöver. Jag tycker, jag har inte så mycket prylar liksom, men när man väl skaffar sig en pryl eller någonting nytt man köper nå, så är man ju jättenöjd för en stund. Man köper ett par nya byxor och det känns så skönt att ha dem första dagen. Och sen har man glömt bort att man köpte dem. Typ, eller det är inte så kul att ha dem nå mer. Och Jesus pratar om att du behöver inte bli törstig igen. Och ändå så är det så lätt att vi söker sånt och vi fyller oss med sånt som gör oss så törstiga igen. Det är som att äta den här habanerosåsen på maten som Niklas åt på encountern. Liksom, man blir ju så sjukt törstig och fast hur mycket man skulle lägga på av den där såsen så bränner det ju. Och man blir inte, törsten släcks inte av det. Och Jesus själv säger att det vatten jag ger honom ska bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och du ska aldrig någonsin törsta. Så bygger vi vår tro på att Gud är den som kan släcka vår törst eller på att vi själva ska försöka släcka vår törst på vårt eget sätt. En välkänd vers i psalm 23 säger så här: Herren är min herde och mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar och han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödskuggans dal så fruktar jag inte ont, för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Alltså det är ganska fantastiskt. På samma sätt som det står att Gud håller oss i sin hand, liksom, han ska aldrig kasta ut oss. På samma sätt står det att han är vår herde och det ska inte fattas oss någonting. Samtidigt står det att vi kan gå genom dödskuggans dal. Och det är kanske inte ett lyckligt liv i mänskligt mått mätt. Men det står så att vi ska gå genom dödskuggans dal till och med. Och Herren är fortfarande vår herde. Han är den som ger vad vårt hjärta begär. Och det han lämnar efter sig, det är inte samma känsla av lycka som vi hittar annanstans. Utan det är den frid som vi inte får någon annanstans. Han säger att min frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte en sån frid som världen ger. Inte en sån lycka som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Så han lämnar sin frid åt oss. Det går inte att jämföra. Jag tror vi ibland glömmer vilken, alltså att ens få tillhöra en kyrka, att få höra evangeliet predikas, att få själv ha kommit till tro på någonting så stort. Inte en sån frid som världen ger. Inte en sån lycka som världen ger. Det kvinnan säger till sist: Herre, ge mig det här vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Hon insåg på något sätt, okej, jag blev chockerad, jag blev omvälvd av den här situationen liksom. Jesus som var jude möter mig på ett jättekonstigt sätt. Han ska ta vatten åt mig utan att han skopa liksom. Men så förstår hon att det här handlar om en annan typ av vatten. Det här handlar om en annan typ av tillfredsställelse i hennes liv. Hon hade en massa begär säkert efter allt möjligt. Men hon insåg att hon bara får det här. Om hon bara får tag på det här så kanske det skulle släcka den här törsten hon har. Jag tror inte hon visste. Hon var inte så 100% säker. Och det kan vi inte heller vara. Att hur är det här livet med Gud faktiskt? Vi kan inte veta det i förväg. Men hon insåg att om det finns en chans att Gud kan släcka min törst. Men då ge mig det vattnet då. Jag tror vi och jag själv. Främst jag själv och kanske lite du. Behöver bli bättre och göra det lite oftare. Kunna erkänna och be till Gud att, och säga att min själ den törstar efter dig. Jag tror vi alla i sådana situationer märker att hemska saker. Vad är på gång i mitt liv? Varför vill jag det här? Varför söker jag lycka på de här ställena? Min själ törstar. Den törstar efter Gud. Och ingenting kan släcka min törst förutom Gud själv. Och vår glädje ibland är så mycket saker som är utanför Gud. Medan det står i psalm 37 att ha din glädje i Herren, han ska ge vad ditt hjärta begär. Det var samma som vi sjöng i någon sång här att Christ is enough, Christ is enough. Everything I need is in you. Jag tror vi behöver erkänna det och säga att Jesus det på riktigt att hej, kom och vara centrum i mitt liv. För just nu är jag centrum, just nu söker jag min egen lycka. Just nu så gör jag allt på mitt eget sätt och jag har dig som någon slags liten ingrediens för att piffa upp tillvaron. Och jag tror inte vad det han kom för. Jag tror han kom för att ge oss det eviga livet liksom, som flödar fram och ger oss liv på riktigt. Min själ törstar och den törstar efter Gud. Jag tror det behöver vi erkänna för oss själv. Jesus, kom och fyll mitt liv. Och tillbaka till den här kvinnan. Hon, jag vet inte vad hon kände i det här skedet. Det, förstås vet jag inte. Jag kan ju bara läsa vad som står. Men Jesus kom och han chockerade henne på något sätt. Han chockerade med henne med sitt sätt att bemöta henne. Han chockerade henne med att ge henne en gåva som var så mycket mer än någonting hon hade förväntat sig. Jag tror hon ska bli glad om hon ska ha fått upp vatten från brunnen. Men hon får som en gåva som är så mycket mer än det vattnet liksom. Och ibland tror vi glömmer det. Vi glömmer att så här, jag går i kyrkan, jag sjunger mina lovsånger. Jag kanske är med i min life group till och med. Jag kanske till och med öppnar min bibel någon gång. Och sen så fixar jag mitt liv på mitt eget sätt och söker lyckan där jag själv vill. Istället för att börja med att söka vår lycka, söka vår tillfredsställelse, fylla vår begär hos Gud. Jag vet inte varför det är så svårt, men det är svårt. För mig är det svårt, och det är kanske svårt för dig. Och jag tror därför att Jesus behöver få chockera vår värld lite mer. Hans nåd behöver få kasta omkull vår tillvaro, så vi fattar att vi är inte frälsta på grund av vad vi har gjort, eller vad vi gör, eller vad vi kommer gör, eller hur bra vi får ihop vårt liv. Utan vi är frälsta bara på grund av att han vill göra det. Och bara på grund av sin nåd. Och då är frågan, min kompis som kontaktar mig och funderar, ska han ens kunna komma till kyrkan? Han har gjort bort sig. Jag tror att min kompis, han är anonym och det väljer jag att ha honom. Jag tror vi många har sådana kompisar. Ibland är vi kanske själv den personen som undrar, ska jag kunna komma tillbaka? Har Gud något intresse av mig något mer? När det ser ut som det gör. Men Jesus kom till världen, han chockerade den här kvinnan i hennes situation. Han sa inte åt henne vad som var fel och skickade hem henne för att reda upp sitt liv. Utan jag tror den känslan hon fick var så att här är någon som har gjort någonting väldigt stort för mig. Då är frågan, hur chockerar vi vår omvärld? Jag tror inte vi kan chockera vår omvärld med någonting positivt. Eller med Guds nåd om inte vi själva har mött Guds nåd. Därför behöver vi ibland vara som den här kvinnan. Som kommer till den här brunnen och sätter oss ner vid Jesu fötter eller var hon nu satt. Och säger att, hej, ge mig det vattnet du pratar om. Ge mig det där livet som du snackar om. För vi är så ofta duktiga på att chockera vår värld med allt möjligt annat. Vi chockerar vår värld med åsikter och med allt möjligt. Och vi vill ha koll och kontroll. Till och med så mycket så att folk kanske känner att men kyrkan det är ju inte en plats jag vill komma till för att bli accepterad och omtyckt eller mött med kärlek. Men jag drömmer om att vi som kyrka, vi i mitt eget liv och kanske du i ditt eget liv ska få chockera världen med på samma sätt som Jesus chockerade den här kvinnan. Så istället för att visa hur städade liv vi har, hur lyckliga liv vi har skapat oss, så visar vi att Kristus är centrum i våra liv. Det är bara på grund av honom som jag är den jag är. Det är bara på grund av hans nåd som Gud har mött mig. Det är inte på grund av mig själv. Och att han får vara orsaken för vår hopp, vårt hopp och vår lycka. Ja, en liten kort berättelse bara här till sist. Har vi någon låsång så kan vi komma och spela här lite. Det ska vara fint. Jesus chockerade den här kvinnan med sin nåd och med sin kärlek och sitt sätt att bara möta henne. Jag har ibland förmånen och glädjen att vara ute med Anders. Och han... ja, trevlig typ. Ni känner honom. Valde på ett ställe att bara anonymt betala någon annans nota på en restaurang. Och jag tror att det här är det sättet. Den känsla som de fick tror jag kanske var samma sätt som den kvinnan upplevde när Jesus chockerade henne när han mötte henne. Utan att jag gjort någonting speciellt. Så bara kastades hennes värld om liksom. Vi som troende, blir vi kända för hur vi chockerar på ett negativt sätt eller blir vi kända för hur vi chockerar med den nåd som vi själva blir mötta med? Accepterar vi eller avvisar vi? Står vi med öppna armar mot våra medmänniskor eller bemöter vi dem med den nåd som Gud har mött oss? Jag tror att vår bön bara för våra egna personliga liv behöver mer och mer för att Jesus var centrum i mitt liv. För att om han är centrum i vårt liv, då fokuserar vi inte på allt möjligt onödigt. Då fokuserar vi inte på små detaljer som stör oss hos andra människor eller hos oss själv. Utan då vet vi att bara han får ha huvudplatsen i våra liv, så kanske saker faller på plats så småningom. Vi behöver inte reda upp att vi behöver inte hitta vår egen lycka. Vi behöver hitta fram till Gud lite mer. Vi behöver, eller inte ens hitta fram, det är inte svårt att hitta till honom. Vi behöver bara kunna ställa oss på våra knän eller be en kort bön. Eller sjunga en sång där vi säger att Jesus var centrum i mitt liv. För jag kan själv vara så trött på att jag är själv centrum ganska ofta i mitt eget liv. Det handlar så mycket om vad jag ska få ut av saker och ting. Hur glad jag ska vara. Hur lycklig jag ska bli. Eller så handlar det om varför den här veckan blev så dålig. Varför jag inte fick den uppmärksamhet jag hade önskat. Och det är bara för att jag själv är för mycket centrum i mitt liv. Och vi skulle kunna bara be en kort bön tillsammans här. Att bara, om du vill ha Jesus lite mer i centrum i mitt liv. Låta lyckan som vi söker, som du söker, få finnas i honom istället för allt möjligt runt. Så var med på den här bönen bara så. Tackar vi Jesus för att han vill vara centrum i våra liv. Och för att han inte bryr sig så hårt i skavankar och små misstag. Utan han bara står med sina öppna armar och han vill acceptera oss och ta emot oss.